En PT, en personlig tränare, det är en person som kan hjälpa till på gymmet så att man ska komma i bra form. I Odla med PT idag så träffar vi en odlings-PT i Sandviken. En personlig tränare så att man kan få ordning på sin odling. Maris Pettersson som vanligt, hon kommer att svara på lyssnarfrågor. Men vi ska börja här i Skåne, ett växthus, och det handlar om potatis. Jag heter av växthusen här på Lantbruksuniversitetet i Alnarp. Så träffar vi växtförädlaren Fredrik Reslov. Fredrik Reslov som förädlar potatis.
Jag får gå väldigt mycket på skalfinish. Så det är ju en stor faktor i början.
Potatisen måste vara snygg helt enkelt.
Det måste vara snygg. Som allting annat vi handlar i butik.
Växtförädling av potatis handlar till stor del om att få fram nya högproducerande sorter som är motståndskraftiga mot den svåra sjukdomen potatisbladmögel. Men först och främst så letar Fredrik efter snygga potatisar.
Vi har en speciell rådmaskin som bara lägger knölarna ovanpå jorden. Så den tar bara upp det ur jorden och lägger ovanpå. Så går jag bak efter och tittar på knölen. Ser knölen trevlig ut? Har den de egenskaperna som folk vill ha när de tittar på en knöl?
Gör den första visuell okulär besiktning.
Exakt.
För att hitta de snyggaste potatisarna så letar Fredrik Reslov igenom potatisskörden efter 10 000 potatisplantor som han själv har sått. De ska inte vara runda, de ska inte vara avlånga, de ska vara vackert ovala. De ska vara ljust gula, gärna med en lyster i skalet. Och de får inte ha skorv. Storleken ska vara 40-60 mm. De som kvalar in här samlar Fredrik Reslov in till vidare förökning och skönhetsutvärdering. Först senare i urvalsprocessen så kommer egenskaper som hög avkastning och att de tål att växa utanför Kristianstad i Mosslunda, Vä. Där finns det gott om aggressivt bladmögel som attackerar potatisen. Klarar den snygga potatisen den här slutgiltiga utmaningen så kan den bli aktuell för odling och introduktion i de svenska matvaruaffärerna.
Vi handlar ju med ögonen och det gör ju mitt jobb extra jobbigt. Det delar jag nu med alla växtförädlare på grönsaks- och fruktfronten och bärfronten. Det måste se bra ut.
Vi ska alldeles strax prata mer med Fredrik Reslov här i Skåne. Nu ska det handla om PT, alltså personlig tränare. Vanligtvis är det en person som hjälper till, till exempel på gymmet för att man ska komma i bra form. Men detta är Odla med PT och nu ska vi träffa en odlings-PT. Odlings-PT finns i Ockelbo, Hofors och Sandvikens kommuner. Och en av dem som nyligen fått en personlig tränare inom odling, det är Anneli Valfridsson i Åsunda utanför Sandviken. Hennes PT heter Jack Higgs och vi var med när de träffades i Annelis trädgård.
Gissningsvis här så kan nog vara en fördel att försöka bygga upp lite i alla fall på höjden. För det är ganska mycket mossa och ganska mycket barr så... Så finns det väl hyfsat stor sannolikhet att jorden är ganska sur. Kanske lite åt det för sura hållet. För...
Och väldigt sandig.
Ja.
Ja.
Jack, som är småskalig grönsaksodlare i Sandviken, står tillsammans med Anneli på baksidan av hennes hus, som ligger omgivet av skog. De går igenom vad hon kan ha för grönsaker här, där jorden inte är så gynnsam och det är soligt i början på dagen men skuggigt sen. Bladgrönsaker i pallkragar eller upphöjda bäddar blir nog. Det är precis det här som är tanken med det här projektet. Att fritidsodlare i Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner får hjälp av lokala kommersiella odlare att få snurr på sin egen odling av ätbart. De som ligger bakom är Studiefrämjande Mitt ihop med Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Den som vill vara med anmäler sig, betalar en avgift och kopplas ihop med en odlings-PT som genom ett antal möten på plats och per telefon stöttar, peppar och ger handfasta råd.
Det här är mitt gamla Juliana växthus från, inte vet jag, 95 kanske. Men...
Ja.
planen är att jag måste soltäcka på något vis.
Ja.
Så, det är ju inget stort växthus. Och det är glas, så det blir väldigt varmt. Alltså jag har ju kommit fram till att det är det här hörnet. Jag kanske inte behöver täcka hela. Men den där sidan behöver. Alltså jag har ju haft en stor sån här balja med gurkplanter här. Och de växer ju jättebra tills de kommer här heta dagar kommer. Och så får jag gula blad och så blir det spinn och så ja, fallerar alltihopa. Då blir man ju lite trött. Så.
Det är några träd som skuggar lite från sydsidan, men i princip så kommer solen åt och torkar ut allting. Så någon form av skuggning kommer behövas. Kanske inte liksom total skuggning så att det är helt svart här inne, men typ spetsgardin om man har något sånt, eller en fiberduk. Någonting vitt så att det liksom släpper igenom en del ljus, men så att det inte blir tokvarmt. Se till att all ventilation funkar, ha allting så öppet som möjligt. Och har man sådana dagar där det är 25, 30, 35 grader varmt, och man liksom får en sån sommar, så se till att fukta mycket, liksom, kanske vattna två gånger en sån varm dag.
Gödsling, bevattning och kompost är de områden som Anneli och Jack kommit överens om att de ska fokusera på.
Du säger att du har gödslat för bladen men inte för frukten och har fått lite dåligt med tomater. Om vi tolkar det rätt. Mm. Hur ska man tänka då, Jack?
I början då, för att liksom få plantan att växa liksom vegetativt och få mer grönmassa, så kommer den generellt sett behöva ganska mycket kväve. Sen när den väl har fått en tillräckligt stor storlek helt enkelt på plantan, så, och rötterna har spridit ut sig, då kan man börja ändra sin gödsling och få in lite mer kalium och även fosfor. Man kan tyvärr inte äta bladen på tomater, så det är ganska värt att försöka dra om sin gödsling där efter plantan har kommit upp en bra bit.
Och jag har ju gödslat likadant hela säsongen.
Ja.
Ja, det var ju inget bra.
Bra blad.
Bra blad. Fina plantor. Ja.
Ja. Och söder har vi ditåt. Ja.
Och solen går upp där.
Ja, ganska många timmar extra.
Ska vi se förodlingen här då? I utrymmet. Som ett annat växthus kan man säga nästan. Oj, här var det massa grejer, du. Och varmt och gott.
I det rymliga utrymmet finns det plantor av tomater, paprikor, gurkor, pumpa, örter, olika sorters blommor och ärtor. Jack tittar på listan med ätbart som Anneli tänker sig odla och går igenom vilka som behöver mycket näring.
Jag hade vitkål och kålrot och broccoli här på listan. Även gurka och tomater i växthusen kräver rätt mycket.
Vilka som behöver lite mindre?
Sallad. Morötterna behöver inte några jättemängder näring heller. Lökarna är också här lite mittemellan variant. Behöver inte några supermängder. Vitlöken är emot mig också på listan. Kanske kräver lite mer. Sen har vi bönor och sockerärtor här. Så de har ju fördelen att de tillverkar sin egen näring i symbios med bakterier på sina rötter. Och det är väldigt bra om man har sin lilla rotation här, att man kanske har då sina baljväxter innan kolväxterna kommer. Så först ett år med bönor och sockerärtor, och sen efter följande år så kan kolväxterna nyttja den näring som har skapats och blivit över.
Jag har tänkt att äntligen får jag bolla med någon liksom. Jag är ju grym på att googla egentligen, men jag kände att jag vill ju inte googla, jag vill ju vara i trädgården. Så. Så. Men alltså det var många, det liksom blev, jag känner när jag googlar att det blir mer frågor än svar. Så. Men vad gäller för mig, vad gäller hos mig? Så. Min jord, vad har jag för jord? Vad har jag för solförutsättningar? Det kan du inte läsa det till. Ja, men det blir bara mer och mer frågor istället för att få några svar.
Varför känns det kul eller viktigt för dig att vara med?
Det är kul att dela med sig av sina egna kunskaper och försöka få fler att odla. Försöka höja den inhemska grönsaksproduktionen. Och lösningen kanske inte är att ha allting jättestorskaligt. För om det hade varit lösningen så hade det redan funnits massor med stora grönsaksodlingar annat än i Skåne. Och det gör det inte. Så kunna odla i mindre skala för egen konsumtion eller kunna ge till sina grannar eller sina släktingar tror jag är en bättre lösning än att allting ska lösas på stor skala. Och kan hjälpa fler att komma igång eller fördjupa sina kunskaper, så gärna bidra med mina kunskaper.
Och reporter i Sandviken, Åsa Wistedt, som också är Odla med P1:s producent. Nu är vi tillbaka i Skåne i potatisväxthuset på Lantbruksuniversitetet i Alnarp. Här finns potatisförädlaren Fredrik Reslov.
Jag har lärt mig att King Edward är en engelsk potatis. Bintje är en holländsk potatis. Och jag menar, England, stort land, Holland, Frankrike, Tyskland, stora länder, jättestora marknader. Varför ska vi ha en egen potatisförädling när vi kan köpa från länderna på kontinenten?
Bra fråga. Nej, men klart, alltså, man förädlar ju i den miljön man vill ta fram en sort för. Alltså. Så svensk förädlad potatis gör ju bättre från sig på för svenska förhållanden.
Det skiljer alltså.
Och speciellt också när vi går norrut i Sverige.
På vilka sätt skiljer det?
Ja, så här nere i Skåne skiljer sig inte jättemycket från sig norra Tyskland eller Danmark och kanske Holland och Frankrike. Men går vi över förbi åtminstone Stockholm, då har vi en helt annan odlingssäsong. Vi har ju mycket, mycket längre dagar. Och där har vi då ett problem med potatis att de ofta stänger ner sin fotoperiod vid 4, 5, 6 på eftermiddagen. Så där hade jag önskat att vi kunnat göra mer. Och vi har ju, det heter det, försöksstation uppe i Umeå. Och vi ser ju klar skillnad på sorter som går bra nere i Skåne och i Umeå. Och så om vi ska öppna upp en odling i Sverige, norra Sverige på sikt, så kan vi absolut inte förlita oss på centrala Europa.
Det som pyser här ibland, det är då dysor kallas det, eller? Det är liksom, det pyser ut helt enkelt en dimma som är svalkande både för oss och för potatisen här.
Först då tar man en titt. Vilken sort man vill pollinera. Här har vi en fin med utslagda blommor.
Tjusiga potatisblommor är det, de vita i kronbladen.
Ja, lite vitlila. Svagt lila.
Ja, tack. Lite vitlila till och med.
Lite cyanfärgad.
Och så brandgult i mitten.
Och brandgult i mitten.
Men Fredrik Reslov, SLU här i Alnarp. Du har här då pollen från potatis. Och du har krukor med potatis här. Och det handlar om korsning.
Yes.
Varför det?
Vi behöver förädlad potatis. Vi behöver mer sorter.
Varför det?
Ja, vi behöver utveckling, evolution, styrd kan man väl säga.
Det finns ju massor med god potatis i affären att köpa. Behöver man mer potatis än det som finns?
Ja, det blir utdaterat. Det är ju en kamp. Det hela tiden blir ju bladmöglet som vi har valt att fokusera på. Som en stor sjukdom på potatis. Den utvecklas ju den också. Och blir mer aggressiv. Så att, där får man hänga med ett race och hela tiden vara framme och utveckla något nytt.
Så man kan inte sluta växtförädla, låter det som, därför att sjukdomarna utvecklas också?
Ja, ja, absolut.
Vilka konsekvenser får potatisbladmögel idag i den svenska potatisproduktionen?
Ja, det är ju den som är mest, potatis är ju den som är mest sprutad per hektar.
Bekämpningsmedel? Alltså.
Bekämpningsmedel.
Mer potatis alldeles strax, men nu blir det lyssnarfrågor. Vi ber oss till Maj-Lis Petterssons trädgård.
Ja, här är jag nere i spenaten, som man säger när man är från stan. Tittar på jättevackra tulpanplantor. Just på de som jag tittar på är det inte några blommor som har riktigt kommit fram. Men på några som är lite längre bort här, Maj-Lis, då är det fina blommor utslagna redan.
Ja,
och vi har fått en fråga om tulpan från Karin som bor i Särö, norr om Kungsbacka. Hon är mycket konfunderad, det gäller tulpanerna då som hon har. På bilden som hon har skickat så ser det ut som att de har torkat eller lite förvridna på något sätt. Och hon skriver att några andra tulpaner som hon har lite längre bort, de visar inga sådana här skador. Och hon undrar om det är sorken som har varit framme eller om det handlar om vintern. Snö och frost.
Mm. När jag tittar på de här plantorna så ser jag fläckar, precis som du säger, också deformerade plantor. Och det här är inte första rapporten jag får i år. Det jag har fått flera som har undrat över exakt samma sak och som misstänker att det är en svampsjukdom, att det skulle vara gråmögel som är en vanlig sjukdom men inte speciellt vanlig så här tidigt på året och på tulpaner tidigt på året. Nej, jag känner igen det här sedan tidigare år. Det är alltså kyla som gör det här. När det blir riktigt, riktigt kallt och tulpanerna har kommit långt. Så de frågor jag har fått hittills, de har ju varit från södra Sverige. Men det kan ju vara lite varmt på andra platser med mot väggar och sådär va. Och när det sen då blir kanske minus 10 grader, minus 17 grader som vi hade här i trädgården. Då blir det sådana skador på tulpaner. Så att det är ingen sjukdom, behöver inte vara rädd för det. Och lökarna är oskadade, de kan man använda till ett annat år igen.
Men sen, ska man ta bort det eller?
Nej, låt dem bara ge den näring tillbaka till löken som finns va.
Och vi fortsätter på köldtemat då, för vi har fått en fråga från Bollnäs. Ann har skrivit till oss, de har satt några rhododendron för några år sedan. Verkade ta sig bra, men nu efter vintern så ser de inte pigga ut. De ser ut att vara torra, men de har vattnat de här och jorden är fuktig.
Det här är en vinterskada. Kärlen har legat i marken under lång tid och då hjälper det inte även om man försöker vattna det. Det fryser till igen va? Så att växten har inte fått upp vatten. Det finns några enstaka skott som visar att de lever, men det blir nog inget vettigt av en sån planta. Men i och för sig, vänta och se. Men jag skulle inte spara den. Vi ser ju att alltså, alla bladen hänger så långt ner de bara kan liksom, va? Ser väldigt ledsna ut. Så att nej.
Går inte rädda?
Nej, jag tror inte det. De är döda. De är döda. Man får ersätta dem. Det här är inte så ovanligt. Det händer. Det är nog många som har fått uppleva det här i år, skulle jag tänka mig.
Och det är inte så mycket man kan göra för att förebygga det heller, tänker jag. Eller?
Nej, man kan ju försöka se till att inte kärlen går så djupt ner i marken möjligen. Att man isolerar sent på hösten. Lägger på ett tjockt lager löv och så, så att inte kärlen tränger ner. Men det har ju att göra med var bor du i landet. Bor du långt norrut så kommer det ändå att tränga ner så småningom va. Medan det kanske är lite enklare söderöver för att förhindra eventuell kärltorka som vi kallar det här problemet. Mm.
Maria skriver till odla@sverigesradio.se. Hej, minns jag rätt om Maj-Lis varnade för att använda vedaska till grönsaksodlingen på grund av tungmetaller? Jag läser att det finns tips på nätet om det här. Så om det var en varning så kan den upprepas.
Du har helt rätt. Jag har varnat flera gånger för att använda vedaska. Och det här rör ifrån en undersökning som vår vetgire programledare såg till att den blev av, den här undersökningen. Så att det samlades in 150 askor från sådana som eldar med ved från hela landet. Och de undersöktes på i Örebro, högskolan i Örebro, eller om det möjligen är ett universitet, törs inte säga. Men i alla händelser så visar det sig att det är en enorm skillnad på aska och aska. Det kan vara så låga halter så att du mycket väl kan använda det. Men det fanns många allt för höga halter så det var till och med hälsovådligt. Och eftersom du inte själv vet vad just din aska innehåller så avråder jag absolut ifrån att använda vedaska. Ta i så fall och bekosta en undersökning. Då först kan du använda den. Det har så mycket att göra med vilken temperatur du har vid eldningen, vilken ved du har, var den är odlad någonstans, de här träden. Alltså det är så mycket som påverkar va. Så att nej. Och jag avråder från allt som är ätbart. Det är inte bara grönsaker utan allt annat också. Där du kan få frukter eller bär eller sånt som du ska äta. Eller till och med in i växthuset.
Apropå då ämnen som man inte vill ha i sitt ätbara, så har Maja Samuelsson i Stockholm skrivit en fråga om odlingskärl. Hon undrar om det går att odla ätbart i zinkkruka.
Ja, zink är ett näringsämne som växten behöver, men inte i så stor utsträckning. Så att det är klart att det kan komma lite för höga halter precis ifrån kanten då, mot jorden. Och därför kan man ju se till att man isolerar den här runt om så att inte rötterna kommer mot kanten på zinkkrukan. Eller också om man tycker att nej, jag vet inte, jag blir orolig här nu. Odla prydnadsväxter istället då, för då gör det ju ingenting. Men visst, jag skulle nog, om jag hade en zinkkruka så skulle jag isolera den.
Mm. Om du har en fråga till Maj-Lis så mejla oss på odla@sverigesradio.se. Tack för idag.
Varsågod.
Svetten rinner i Oda med P1. Vi är i ett av växthusen. Potatisförädlingsväxthuset på Sveriges lantbruksuniversitet, Skåne. Tack och lov så de här dysterna slår till ibland och släpper ut ett befriande moln av vatten över oss här. Fredrik Resslov.
Här har jag då samlat lite kol.
Är det som små provrör kan man säga?
Precis, det är ju
och plast.
Och plast. Här har vi någon, vi ser.
Ett gult pulver.
Gult pulver, exakt.
Det är ett pistil som sticker upp i mitten här. Yes. Utanför, det är praktiskt.
Yes, det är väldigt smidigt. Ja.
Det sticker upp som en liten grön mikrofon. Mm. Ser det ut faktiskt. Sticker upp här ovanför den gula ståndarna.
Och så bara doppar jag ner den här i.
Titta här.
Har gjort en korsning.
Har du gjort en korsning? Det hamnade här liksom på att mjölet hamnade på den här gröna lilla mikrofonen.
Ja, men precis.
Pistillen.
Yes. Heter. Ja. Den mognar ju, så att är man för tidigt ute, den här lilla knoppen kallas ju, eller åtminstone ett område på den som vi nämnde tidigare, heter stigma. Och om den inte är mottaglig så är inte den lika klistrig och då fastnar inte pollen lika bra. Så ibland kan det krävas att man pollinerar ett par extra gånger.
Kan man göra sånt här hemma, tycker du?
Det kan man absolut göra. 6 veckor efter pollinering, då anser man att det är helt okej att ta av bären om de inte ramlat av tidigare. Och sen är bären ganska spänstiga. Men innan de börjar bli lite beige, bären, så skär man upp den och klämmer ut fröna. Och det ser ut som en tomat inuti. Så den har det här lilla gegget.
Fruktkött kanske?
Ett slimy liten som i tomat. Mm. Som omger fröna. Och då sätter jag klämmer ut dem i en liten skål med vatten för enklare hantering. Jag silar av det i en liten sil. Slår av det till ett papper, exempelvis tidningspapper. Och sen låter jag det torka. Skörda bären, få ut fröna, torka fröna. Det kan vara på en fönsterbänk. Och så förvarar de i en fuktbeständig påse i frysen. Ha den gärna ett år innan.
Är det bra att förvara dem i frys? Är det bra för att de ska gro?
Ja.
Men vad blir resultatet om jag tar lite frön eller lite pollen från någon potatis och pollinerar en annan potatissort med? Vad blir det för någonting då?
Ja, det är lite det som är hela kruxet. Det är svårt att säga om. I och med att det är 4 uppsättningar av varje kromosom så är det väldigt svårt. Och det är lite av en nål i en höstack och hitta precis det man var ute efter.
Så att det kan bli väldigt divers. Om man får 10 frön så kan det bli 10 helt olika plantor.
Yes, jag skulle bli förvånad om det var någon som är lik.
Ska jag våga äta potatis under de här plantorna som blir, tycker du? För det finns de här alkaloiderna som är giftiga och är det höga halter är det inget bra. Vad säger de där? För vissa sorter, till och med den här Magnum Bonum-sorten, försvann ju sortiment för att den hade för hög alkaloidhalter för ganska länge sedan nu. Så skulle du så potatis här och bara äta?
Det beror på föräldrarna, skulle jag ju säga. Okej, den enkla svaret är nej. Dubbelkolla alltid om man är osäker. Men rent krasst så säger jag, har jag en vild släkting så är sannolikheten att det är hög alkoholidnivå mycket, mycket högre än om jag inte har det. Tar man 2 kända sorter, säg Fontana med Queen Anne exempelvis, då tror jag kan man rätt lugnt äta den.
Säger växtförädlaren Fredrik Resslov sist ut i denna upplaga av Odla med P1. Jag heter Gustav Klarin.